fredagsmorse satt jag i bilen när det var dags för Ekots nyhetssändning vid 8-tiden. Jag är inte så alltid duktig på att lyssna på nyheterna, men radion var på. Och det var rubriker om terrordådet i Bryssel och Ukraina-kriget och våldsvågen och terroristhotet i Sverige. Brandbomb mot synagoga i Berlin och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Som intro till att lämna över till en av utrikeskorrarna så sa nyhetsuppläsaren så här. Vi varnar för känsliga detaljer i inslaget. Och inslaget kom att handla om barn på ett sjukhus i Gaza. Döda barn mestadels. Och inslaget avslutades med orden, bilderna är för grymma för att visa i internationella medier. Jag har inte riktigt på sista tiden orkat att läsa allt, se allt, höra allt av nyhetsbevakning. Jag tror att jag inte är ensam. Jag tycker att vi säger så där lite grann till varann. Nog har vi i decennier pratat om de mörka nyheterna. Jag tänker att hela mitt liv har vi pratat så i alla fall. Men kanske är vi också överens om att när liksom sista i höst kanske det har liksom varit utöver vad vi har varit med om. Också att det har trängt på i vår lilla trygga, liksom, i vårt trygga hörn av den här världen. Vi känner inte igen riktigt vad som brukar sägas om händelserna i vårt eget land, i vår stad. Kanske till och med i vår egen stadsdel. Och det är också som att nyhetsflödena inte ens hinner med. Det liksom fladdrade förbi någon rubrik om en jordbävning i Afghanistan. Den hamnade aldrig ens överst. Och nu tror jag att den kanske är borta. I fredags där i bilen tänkte jag att om det är så illa det de ska berätta, så att man måste varna utan att det ens är rörliga bilder, då är det för mycket för mig att lyssna på. Så tänkte jag också, de här människorna det handlar om, de kan inte stänga av det här med en knapptryckning. Så jag tänkte jag måste åtminstone ta mig igenom en minut nyhetsuppläsning. Vad ska kyrkan göra med det här? Vad ska kyrkan göra i den här tiden? Vad ska liksom Jesus lärjungar göra? Hur hanterar man och lever i en sån här tid? Har kyrkan något att komma med? Liksom, hur rår man på den överväldigande ondskan? Hur möter man världsläget? Och givetvis ska vi be och ge som aldrig förr. Men vi tror också att det finns någonting i vårt tema genomsyrad som handlar om precis det här. Vi tar vårt utgångsläge i det här temat i texterna om andens frukt. Och vi, precis som Paulus i Galatierbrevet 5, ställer liksom andens frukt i kontrast till allt det här vi ser och läser om som handlar om vår omgivning och vår omvärld. Det går att se Guds övergripande plan för hur den här världen skulle förvandlas allt mer genom hans församling, genom kyrkan, genom alla de som följer honom och som låter sig förvandlas till hans avbild. I veckan som gick så hade vi en samling här i kyrkan för ett 25-tal pastorer och andra församlingsanställda som finns liksom i vårt samfundsförsamlingar i Östergötland. Vi gästades av Ingemar Fors som är en av de som leder vårt samfund. Och han talade om Guds rike i den här tiden. Och han berättade om en resa till Aten när han hade besökt ett arbete som vi är med och stöder här ifrån som heter Threads of Hope. Där hjälper man utsatta kvinnor i ett väldigt liksom tufft område i Aten, en tuff stadsdel. Och man hjälper utsatta kvinnor att bli befriade från prostitution och att få hjälp med sysselsättning och liksom att få en chans till ett annat liv. Ett fantastiskt arbete. Och han blev liksom guidad runt i det här området och han uppfattade det som att det inte är gigantiskt stort rent geografiskt. Det är liksom inte Stockholms stads yta och det är inte hela Aten, utan det är liksom begränsad geografisk yta. Och de berättar för honom, i det här begränsade området finns det 400 bordeller. 400 bordeller. Och det blir en sån kontrast till Threads of Hope, där man ju just, det är liksom själva motsatsen till de här 400 modellerna. Man vill hjälpa kvinnor ut ur prostitution. Och när han var där, så i det projektet i Threads of Hope, hjälpte man för tillfället 8 kvinnor. Han blev, berättar han Ingemar, vimmelkantig av den här kontrasten. De 400 bordellerna och de 8 kvinnorna. Arbetet är fantastiskt. Gud gör stora saker och varje enskilt människoliv är så dyrbart och värdefullt. Men visst kan man bli vimmelkantig över kraften i eländet på något sätt. Storleken. Liksom det våldsamt framsprängande eländet. Min lilla hundring som jag skickar till miljoner jordbävningsoffer. De 5 som samlas för att be för Ukraina-kriget och inte ens finner orden. Slantarna till en EU-migrant. Eller de ynka pastapaketen jag lämnat in idag. Som ska lindra matfattigdomen i vår stad. Vad är Guds tanke? Har han en plan? Liksom, vad ska vi göra med det här läget? Hur tänkte han egentligen om sitt rike? Hur tänkte han om sitt goda som han längtade efter att ösa över människor? Hur tänkte han om sitt herravälde? Hur menade han egentligen att den här världen skulle förvandlas? För så där värst mycket förvandling tycker inte jag att jag ser. Låt oss precis som förra söndagen läsa från Matteus 13. Där Jesus i liknelser talar om alla möjliga saker, men också om sitt rike. Matteus 13, vers 31-33. Och när det står himmelriket här så är det samma ord som Guds rike. Han, Jesus alltså, lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Och det här kan du höra mycket om du hör på förra veckans predikan. Men kort då. Till slut blir allt sammans syrat. Hela degen blir genomsyrad. Det Jesus säger är att med Guds rike är det som en surdeg. Ursäkta alla surdegsbagare, men lite jäst. Jag vet att surdeg är mycket mer jäst. Förlåt, men det är också jäst. Och det är inte färgglatt. Det är inte liksom i stora mängder, det är inte så dramatiskt. Det är fult och doften är så där. Men när det knådas in, och det här berättade Fredrik mycket om förra söndagen. Jag hoppas han hade täckning för allt han berättade om surdegar. När det knådas in så blir det någonting i hela den stora degen. Sakta men säkert sprids jäskraften och alla de andra fantastiska egenskaperna som en surdeg har i hela den stora degen. Allt blir till slut syrat, genomsyrat. Så om Guds rike är som en surdeg, vad är det Gud tänker ska genomsyra allt? Jo, det är såklart han själv. Hans egenskaper, det han kom med, sådan som han är. Vi använder ibland begreppet Kristuslikhet, eller mer vardagligt, att bli lik Jesus. Vi ska bli lika Jesus. Vi ska få ännu mer av egenskaperna han bär på. Och Det är de här liksom egenskaperna som Paulus radar upp i Galaterbrevet 5. Där vi vill vara nu. Och som har fått samlingsnamnet Andens frukt. Och vi kan läsa den här liksom listan, som inte är en lista egentligen, i Galaterbrevet 5 och 22. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Guds liksom grundstrategi är att vi ska bli allt mer lika Jesus. Att det som liknar Jesus ska genomsyra den här världen allt mer. Och det som liknar Jesus är det här. Kärlek. Glädje. Man får vara glad. Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och den här liksom listan, eller den här fruktskålen, är liksom inte vad som helst. Och ändå tänker jag att vi ofta förminskar det. Jag har stått i församlingstjänst jättelänge. Alltså sedan innan en del av er är födda och lite till. Jättelänge. Ingen gång har någon sagt: kan ni snälla utmana mer? Kan ni tala om vänlighet? Ingen har tyckt att det skulle vara utmanande. Kan ni snälla tala mer om tålamod? Kan vi bli utmanade att bli mer glada? Vi hade en ledare på tonårsläge som, när hon blev frustrerad på oss tonåringar, istället för att ni vet räkna till 10 sådär, medans det går över, så rabblade hon upp andens frukter som ett skämt. Finns det något kraftfullt och världsförvandlande i de här egenskaperna? Eller borde det vara färdigpratat om andens frukt när vi lämnar söndagsskolan? Är det mest en lektion till barnen om hur man blir mer snäll? Ja, men vi kan ju för en stund i fantasin föreställa oss att vi har chansen att placera vad som helst i Putins eget konferensrum där han överlägger med sina medarbetare. Det gör han nog inte. Han bestämmer nog mest själv, men vi kan säga det ändå. Tänk om det gick att placera oändligt mycket godhet i det rummet. Oändligt mycket vänlighet, för att inte säga självbehärskning. Eller tänk mer godhet och ödmjukhet när Hamas har planeringsmöte. Tänk mer från den här listan där barn säljs i människohandeln i världen. Tänk mer frid och glädje hos mellanstadiebarn i Sverige som riskerar att rekryteras när gängen kommer och övertalar. För att inte tala om vad som kan hända om kärleken vann i gängledarnas hjärtan. Jag skulle säga att andens frukt är långt ifrån ett söndagsskolematerial om hur man blir snäll. Det är Guds plan för att låta honom själv, hans egenskaper och hans rike allt mer genomsyra den här världen. Så att den blir allt mer som han själv. Allt mer fyllt av hans egenskaper. Allt mer fyllt av hans herravälde. Visst vill man be, låt ditt rike komma. Nu har ju ingen av oss, kan jag inte tänka mig, tillträde till världshärskarna i den meningen. Och ingen av oss har troligen personlig relation till de som avgör hur det ska gå med gängens framgång eller inte framgång. Och önskar inte vi, jag gör det ibland, att Jesus skulle sagt om sitt rike: med Guds rike är det som ett fyrverkeri. Med Guds rike är det som en tornado. Med Guds rike är det som en ångvält. Istället pratar han om små frön som någon bonde gräver ner i marken. Om en surdeg som långsamt knådas in och påverkar den stora degen. Men tänk när andens frukt genomsyrar oss allt mer. Genomsyrar relationerna och situationerna på skolgårdar och i grannskap och i våra familjer, i våra arbetslag och i våra församlingar. Så hur då får vi mer av andens frukt i våra liv? I Galaterbrevet 5, där vi ju är och där vi hittar texten om andens frukt, där finns begreppet att vandra i anden. Att andens frukt liksom mognar fram i våra liv. Det beskriver Paulus som ett andens verk. Ett liksom andens handlande i oss. Precis som frukter som växer på en gren, så kan vi tänka oss att andens frukter får växa till i våra liv. En frukt växer inte för att den kämpar och försöker och arbetar hårt. Den växer för att den får sin näring och sin energi och sitt liv från grenen där den sitter fast. På samma sätt är andens frukt inget som vi kan kämpa oss till i den meningen, utan något vi tar emot från Gud. En frukt växer långsamt och över tid. Det mognar så sakteliga. När vi tar emot Jesus, när vi börjar följa Jesus, när vi bekänner vår tro på Jesus, då startar ett helt nytt liv i Kristus, med Jesus, med anden. Och anden är den som genom sin kraft och sitt verk i våra liv hjälper oss att liksom gå Guds väg och vända syndens och ondskans väg ryggen. Och när det står i Galaterbrevet 5:25 att vi ska följa anden, vandra med anden, så ligger det liksom ord bakom som skulle kunna vara att marschera i takt med anden. I Efesbrevet talar Paulus om att vi liksom både har fått anden, vi får anden när vi säger ja till Jesus. Vi har blivit fyllda av anden. Han har börjat sitt goda verk i oss. Och att vi ska låta oss fyllas av anden allt mer. Vi har fått anden och vi ska få ännu mer av anden. Så vi är liksom fullt ut Guds barn. 100% Guds barn. Vi tillhör Jesus när vi har sagt ja till honom och vi har fått anden. Men vi kan hela tiden igen och igen ställa oss nära och göra oss tillgängliga för anden. Närma oss. Ha gemenskap med, be om mer, låt oss påverkas och präglas allt mer. Och det är det här vi har så svårt, tänker jag många gånger, hålla huvudet samtidigt. 100% redan där, 100% tillhör vi honom. Och så finns det en vandring där vi kan få bli allt mer som honom, allt mer likna honom. Mer av hans helhet, mer av hans helighet, mer kvar att likna honom. Ja, men hur då? Ja, men ska man kunna bli påverkad av något eller någon? Ja, det handlar såklart om exponering. Alltså, vill jag påverkas av solen så exponerar jag mig för solen. Det handlar såklart om gemenskap, umgänge, tid och närhet. Man blir som man umgås. Eller man låter som det man lyssnar på. Eller man blir lik den som man har som föredöme. För man vill vara likadan. Så kan det få vara att låta anden påverka oss. Att låta anden verka i oss. Det sker genom att gå bredvid, marschera i takt, umgås och lyssna till. Men hur då? Ja, men några väldigt självklara saker. För dig i alla fall som är van att höra om hur man lever med Gud. Givetvis bibelordet. Berättelsen om vem Jesus är, hur han agerar i mötet med människor, vad han undervisar, hur Gud har relaterat till människor genom historien. Att läsa det, bibelordet, att vandra den här vägen där andens frukt kan mogna fram allt mer i våra liv, handlar om det. Läs, lyssna, hör, se vem han är. Och givetvis bönen. Där vi tillbringar tid med honom själv. Det är givetvis någonting som inbjuder anden att verka i våra liv. när vi tillber honom, låter honom vara först och störst i våra liv. Och där vi också lyssnar till honom, låter honom verka, låter honom lysa på saker i våra liv. Och så föredömarna kanske, personerna som har vandrat längre, där du ser ett liv som liknar Jesus, där andens frukt är synligt och märkbart. Och så sker det i gemenskapen med de andra, med oss andra. Det är i relationerna och i gemenskapen som andens frukt kommer till uttryck. Det är inte när du i din ensamhet sitter hemma och försöker vara god, utan det är i relationerna och i situationerna som det kommer till uttryck. Om du är som jag så frågar du dig ibland, bär mitt liv frukt? Det är inte så konstigt. Det är ingen konstig fråga. Givetvis vill vi att liksom vår stund på jorden skulle betyda någonting. Att det skulle få sätta något litet avtryck att vi har varit här. Och helst att den här platsen där vi är skulle bli lite bättre för att jag var här. Jag tänker att det vi, eller jag i alla fall, ofta hamnar i kanske inte är om mitt liv bär frukt, utan om jag ser resultat. Och det är inget fel på resultat. Men det står ju inte om andens resultat. Jag tänker att resultat får man kanske snarare när man kombinerar vissa förutsättningar med ganska mycket jobb. Då får man resultat. Men frukt är alltid tecken på liv. Det är tecken på att någonting har såtts. Och det kan aldrig liksom bli någonting som inte fanns redan i fröet. Man kan inte få en frukt som är något annat än det man har sått. Man sår inte tomater och så blir det lite vad som helst. Och liv kan vi inte frambringa. I somras så gifte sig min ena dotter. Det kan man ju prata länge om, det ska jag inte göra. Men jag bestämde mig för att slopa liksom rätt mycket sådder jag brukar pyssla med och bara odla en enda sorts blomma. För det önskades till borden. Det var sinior. Så lite halvtrendig blomma. Och lite risky att börja odla en grej som ska vara i full blom i tillräcklig mängd den 22 juli. För man vet ju egentligen aldrig med det där livet. Men jag tog de här fröna. De ser inte mycket ut för världen. De ser lite, ser ut som små intorkade sotflagor ungefär. Och så sådde jag jättemånga lite för tidigt. Får man inte egentligen, men lite för tidigt. Man ska så dem i mars till april och jag sådde i mitten på februari. Så jag höll på liksom nära fönstren och i fönstren, inte för varmt och tillräckligt varmt. Och hejho, och plantera om i lagom dos och vakta de här med mitt liv faktiskt. Jag skulle vara borta en vecka i mars. Så jag skickade påminnelse till min man och fått glömma sinnena. Och garderade på alla möjliga sätt. Och vi köpte till och med sån här miniväxthus som man kan sätta uppe på en pallkrage. Så inga katter skulle gå i det där, eller han vet, det skulle inte blåsa sönder. Eller så möda för de här sinnena. Och på morgonen den 21 juli när jag skulle åka och duka så var det många i full blom. Och det var en sån fröjd att plocka de här blommorna. Men det fanns ju en sak jag hade vaktat om i mitt liv. Men jag kan ju inte frammana liv. Det är en sak i allt det här som jag inte rådde över. Och det var själva livskraften. Eller växtkraften. Livet i fröna kunde jag inte göra någonting åt faktiskt. Och den här frukten som jag fick uppleva den där morgonen när jag gick där och plockade. Kom i första hand av liksom det som fanns i fröna. Och jag tänker att livet är själva mellanskillnaden mellan sådd och skörd. Men jag hade ju ändå på något sätt marscherat i takt med den där livskraften. Lite kan jag få klappa mig på axeln, va? Jag hade skyddat och gett förutsättningar och vattnat och tagit vara på soltimmarna och byggt glasskydd och planterat ut när det inte var för kallt. Jag hade vakat över och jag hade gett det gott om tid. Vi kan inte liksom framtvinga liv. Men vi kan ta emot växtkraften, anden. Vi kan fortsätta att ställa oss liksom inom räckhåll. Ställa oss in till, vandra in till, vara nära. Liksom bidra till förutsättningarna. Göra oss tillgängliga för anden, för livet. Och då kommer frukten. Det blir inte vad som helst. Det blir det som sås. Det blir inte vilken frukt som helst av andens verk. Det blir andens frukt. Låt oss be. Herre, du ser våra liv. Du ser våran längtan. Du ser vad vi har runt omkring oss. Du ser vad vi bär på. Du ser vad vi undrar. Du känner allt, Herre. Herre, jag ber att vi var och en, var vi än befinner oss på den här vandringen, hur än vårt fokus har varit kanske den sista tiden, hur vi än ser på oss själva, hur vi än förhåller oss till vår omvärld, så ber jag att du skulle fortsätta ditt goda verk i var och en av oss. Tack för vad du vill så och vad du har sått i våra liv. Tack för hur du vill verka. Tack för hur du vill vandra bredvid. Tack för hur du vill komma med din växtkraft. Med ditt eget liv. Och tack att vi kan få stå liksom och låta dig vara sol, näring, vatten, fotosyntes, allt vad som nu behövs. Vi kan liksom bara stå och göra oss tillgängliga, Herre. Fortsätt ditt verk i våra liv. Var vi än befinner oss, Herre. Vandra bredvid oss, Jesus. Amen.